Lina, hur märker du av stress?
Hjärtat slår, jag blir svettig, jag får i liten skala lätt att fokusera, i större skala jättesvårt att fokusera. Sover dåligt, blir vresig, jättedålig på att rikta reaktionerna rätt. Alltså jag säger åt min son att men den där Pokémonen ska du inte rita med röd penna. Fast det är ingenting med någonting att göra. Bara för att jag är stressad över något helt annat. Jag liksom riktar reaktionerna fel. Ibland även tappar matlust. Eller tvärtom. Äta hela tiden. Hej och välkomna till Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. I Dumma människor försöker vi förklara mänskligt beteende med hjälp av forskningen för att just få syn på de där impulserna och tankefelen som får oss att gå i samma fällor gång på gång på gång. Och idag ska vi prata om stress. Vad gör stressen med oss? Finns det bra stress? Finns det dålig stress? När går det för långt och hur ska vi handskas med den? Ett avsnitt som kommer ge dig väldigt många lärdomar, tips och knep. Så ta fram penna och papper i lugn och fin takt. Så sätter vi igång.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och
ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA
kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart indelning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Stress, Björn. Är stress en känsla? Eller tillstånd, kanske?
Ja, precis. Stressreaktionen. En uråldrig respons för att omfördela kroppens och hjärnans resurser för att möta en utmaning, kan man säga.
Det känns som att vi lever i ett samhälle där detta stress är oerhört, oerhört närvarande.
Verkligen. Och det har ju att göra faktiskt med ett bra exempel på så här mismatch mellan den här grottmänniskan som vi är och det moderna samhälle vi lever i nu. Vi är ofta inne på det i podden, men det blir väldigt tydligt i stresssammanhang hur någonting som kunde vara jättefunkis för tusentals generationer sedan inte nödvändigtvis är det idag.
Just det, men mekanismerna hänger med.
Mekanismerna hänger med, och i stort så ska vi vara glada för det. Alltså stressen är vår vän, vill jag börja med att säga.
Den jobbar för oss. Liksom.
Den jobbar för oss. Utan den skulle vi ligga liksom passiva och deprimerade hemma på soffan. Om vi aldrig hade någon stressreaktion. Sådär. Den stress som är farlig, det är sån här kronisk stress. Alltså när vi aldrig kommer ner från stresstopparna. När vi alltid är liksom uppe i varv. Sådär. Som sagt, uråldrig reaktion för att omfördela kroppens och hjärnans resurser för att möta en utmaning i någon form. Ett hot kanske, eller så.
En brand eller en sabeltandad tiger.
Japp. Så händer jättemycket saker i hjärtat och kroppen då. Till exempel, hjärtat kan bara slå, pumpa blod till stora muskelgrupper. Om vi får jättemycket påslag kan vi försätta sig i sån här fight-flight, kamp-flykt-läge.
Ja, alltså stress är lite förspelet till det.
Ja. Visst.
Det har vi pratat om mycket, och stress är liksom mildare variant av det. Oj, nu börjar det lite ansträngande läge här.
Just det, och har man väldigt kraftig stresspåslag, så det är ju i princip samma som att ha ett väldigt...
Ja, då ränner man ju, då springer man ju
bara. Samma sak som att ha ett väldigt kraftigt ångestpåslag. Då handlar det om den typen av reaktion, kampflykt, sådär. Så att, för att kunna dela med utmaningar på savannen i all enkelhet, och sen så har vi den här mänskliga grejen då, som är en blessing and a curse. Att vi har ett språk, till skillnad från andra däggdjur. Alltså, vi har ett avancerat språk, om vi säger så. Och därmed förmågan till att tänka abstrakt. Vi kan tänka in i dåtiden och nutid och framtid. Och, alltså, vi kan vara överallt i huvudet. Och jag brukar dra den här liknelsen med en hund. Om du har en hund som är i ett hus och den har en välfylld matskål och är frisk och det är varmt och gött i huset. Och sen så är du i samma situation själv som människa. Välfylld kylskåp, du ligger i en gossig säng, varmt i huset och du är frisk. Hunden mår ju kanon.
Just det.
Men du kan ju vara i de här omständigheterna och ändå må kass.
Ja, jag oroar mig för mormor och pensionssparande och hur ska min kompis, hur ska det gå med IVF:en och...
Yes, och du kanske ältar ditt misslyckade möte med Jenny förrgår.
Ja,
och så
exakt.
Så att vi har den där oförmågan att skilja på verkliga och upplevda hot. Så att vi kan dra igång stressreaktionen.
Väldigt många triggers.
Det finns jättemånga triggers, ja. Så att det är en sån här grej som är bra att ha i åtanke. Som kan göra det här så problematiskt för oss.
Vill vi skapa idag stress, så kan vi verkligen, då har vi mycket att jobba
det kan
med.
Alltså... Det kan räcka med att öppna Instagram. Så om man kass och har jättemycket stress. Stressreaktion sådär.
Lugna ner dig nu.
Vad stressar oss då om man kikar på, vad säger forskningen? Om man gör sådana enkätstudier och kollar vad som är mest stressframkallande hos folk. Har du några idéer?
tidspress.
Ja, det är så här nummer ett då.
Mm.
Tidspress, belastning.
Mm.
Det man tänker sig. Det är nästan bara så folk använder stress.
Mm.
Jag har så mycket på jobbet eller jag har så mycket hemma och så. Alltså, jag har så mycket. Det är så man tänker.
Just det, just det. Lång to-do-lista.
Lång to-do-lista för lite tid.
Sen kan jag tänka stress i form av prestation, alltså så här, lite mer kvalitet. Att fan, det här måste bli jävligt bra.
Ja, så här, komplicerade arbetsuppgifter. Det är en sån grej. Alltså, man tycker att det är svårt. Som du säger, liksom prestationskrav, att det måste hålla en viss nivå. Men det finns massa annat.
Känslomässig stress,
ja.
Slänger jag mig för att det låter som ett mysigt ord. Den har man.
Den har man.
Vad är den?
Jo, men det kan vara så här, mobbning på arbetsplatsen. Alltså, att man är mobbad. Separationer. Där det kan vara både liksom massa praktiska saker. Det är en sån grej som kommer väldigt högt. Sjukdom i familjen eller hos en själv.
Mm. Pengar oro, fy fan vad stressande.
Japp, väldigt vanligt. Mm. Långvarig fysisk ohälsa har man sett. Brukar framkalla mycket stress.
Mm. Och anhöriga i knipa.
Ja, absolut. Det är också med på åtminstone 15 i topp, vet jag. Konflikter i relationer, omorganiseringar på jobbet, sån här sak som brukar, alltså när saker och ting rörs upp sådär.
Just det, osäkerhet.
Dödsfall, någon anhörig som går bort eller så.
Mm.
Och sen så bara ett par poänger jag skulle vilja göra här. Mm. Det är att man glömmer ofta bort att det är så här kombinationen av så här, jag har det helt okej på jobbet. Varför känner jag mig så stressad? Jo, men du kanske har det helt okej på jobbet, men det är liksom den belastning du har på jobbet tillsammans med att din mormor är sjuk och att Jocke har det tufft i skolan och att, alltså du vet, många pusselbitar kan tillsammans ta upp stressen till en nivå där den blir skadlig. Så.
Just det.
Eller också det här med positiv stress, du har hört det begreppet.
Ja.
Så här, alltså jag har svin mycket att göra, men det är så kul alltihopa. Mm. Eller, ja, det är mycket med flytten, men det ska bli så roligt att flytta.
Just det.
Jo, men det är också belastning.
Ja, just det. Det är fortfarande en lång jävla to-do-lista.
Det är fortfarande en lång jävla to-do-lista, så att det spelar egentligen ingen roll. Att
okay.
det, eller det kanske spelar lite roll, för att det kan ju ge energi också. Då.
Men det spelar också roll, för att man tenderar att fylla på to-do-listan ännu mer med det som är roligt.
Ja,
eller så här,
just det.
Mitt jobb känns viktigt och jag älskar mina arbetskamrater, så att då jobbar jag dygnet runt.
Precis. Så allt det här sammantaget kan då leda till kronisk stress, det vill säga att man aldrig kommer ner från topparna.
Mm.
Om vi vet att den här stressreaktionen i sig inte är problematisk, tvärtom den är bra.
Mm.
Den får oss att skärpa till oss för att möta utmaningar.
Mm.
Ett exempel på det är att du ska hålla ett litet föredrag på jobbet. Om du känner dig 100% loj och onervös inför det, då kommer det inte bli så bra, eller hur?
Nej.
Men om du har ett litet påslag, om du får lite puls,
en
lagom stressreaktion sådär, då kommer du att göra bra ifrån dig.
Just
då kommer
det.
Du att skärpa dig.
Ja.
Så att det kan man också se. Det finns massa forskning på det. Sådana här stressprestationskurvor. Att upp till en viss nivå så blir vi bättre.
Mm.
Och sen så börjar den här kurvan dala då. Om stressen blir för stor. När det handlar
just det.
Om
och till slut blir man ju värdelös.
Till slut blir man värdelös.
Mm.
Och den kurvan dyker brantare ju mer komplicerad en uppgift är.
Ja, just det.
Så att om du ska sitta och göra raketforskning. Mm. Så kommer du vara mer stresskänslig.
Eller sitta i kupén på spåret.
Ja.
Man ska både se ut och svara rätt och inte göra bort sig. Och
väldigt, väldigt dålig kombination. Alltså en uppgift med jättehög komplexitet där man måste ha tillgång till hela sitt register. Men det, en grej som stressen gör där är ju att stressen blockerar oss. Vi blir dåliga på att tänka. Det är därför det här är ett så himla passande ämne för dumma människor. Vi blir korkade av för mycket stress. Alltså vi tänker dåligt i situationen där vi är jättestressade. Jättebra exempel med den här liksom social, alltså man blir, när man blir jättestressad och får social ångest egentligen.
Mm,
alltså det påslaget. Stress när du sitter där i, som du berättade, i Nyhetsmorgon när du hade låst in dig med en
tomat
på toaletten för att du var så himla uppjagad.
Mm.
Och sen så ska du gå ut och prestera, men då har du liksom inte access till din hjärna.
Nej.
För att du har så mycket påslag. Och om man går tillbaka till stressreaktionens funktion att liksom ta oss ur en svår situation på savannen, då behövde man inte sitta och svara på frågor från Malou. Och
nej, just det. Då hade man bara kunnat springa.
Ja,
och det hade jag nog gjort jävligt bra i det
precis,
läget.
Precis, för ditt hjärta pumpar blod till stora muskelgrupper och sådana saker.
Gud, det är så sjukt hur hårt hjärtat slår i de situationerna. Ja. Dunk!
Och det är ju då den grejen, alltså det är så här, pumpa blod i stora muskelgrupper så att man ska kunna slåss eller fly. Och alla de här fysiologiska reaktionerna, du vet svettningar till exempel, man tänker sig att det ska ha att göra med att man ska bli halare och lättare komma ur greppet från en förföljare. Alltså, är du med?
Ja. Och så sitter man där med Malou, inte en sabeltandad tiger. Och, bara,
och, svettas, och svettas jättemycket i onödan. Så att det är ett bra exempel på sån här evolutionär mismatch då.
Kommer evolutionen göra att vi slutar svettas i stress?
Nej. Nej. Vi får leva med det här. Så att stressreaktionen i sig är inte problematisk. Bra för oss i lagom doser och vi vill ha den så att säga. Den är vår vän. Men problematisk när den blir kronisk, som det kan bli om vi har för många sådana här stressfaktorer i livet. Då kommer vi aldrig ner, då är vi alltid uppe på den här höga nivån. Och det är då man börjar se, efter en liten tid med det, som man börjar se samband med en massa dåliga hälsoutfall, alltså sömnproblem, typ hjärt-kärlsjukdom, viktuppgång, sådana saker.
Om man skulle försöka på att vara lite matematisk och säga att, att antingen så har jag en grej i mitt liv som stressar mig, 7 stresspoäng, eller så har jag 3 olika saker som var och en stressar mig, 2 stresspoäng.
Utfallet kan bli detsamma så att säga. Så att det är bra att tänka på. Många bäckar små sådär.
Just det.
Verkligen.
För det gör ju också att man har färre platser att vila på. För det kan jag försöka göra ibland. Man bara, jobbgrejen. Och så bara, fast vänta, här är min kille. Här är min son. Här är vårt hem. Att jag liksom så här lämnar för att kliva in i en annan värld där jag kan hitta vila.
Ja.
Medan om den här vilovärlden också innebär stress och oro. Även om det inte är jättemycket utan bara så här, fast det är så jävla rörigt hemma.
Mm.
Och ska man försöka vila i liksom kompisvärlden. Och så bara nej, men alla kompisar är olyckliga och rädda för att de inte har någonstans att bo. För att deras andrahandskontrakt löper ut. Då har man ingenstans att vila.
Ja. Nej, men exakt. Och du tog oss jätteelegant in på den så här första saken jag brukar ta upp med stresspatienter. Det är så här, session 1. Liksom. Mm. Det är vilka aktiviteter som ger dig energi och som du mår bra av har du dragit ner på för att bemästra ditt liv? Så får folk svara på den frågan.
För to-do-listan är lång och det jag slutar med då är att gympa eller ta ett gott bad på eftermiddagen för att hinna jobba lite längre till exempel.
Ja, precis. Det är det som åker. Det är så här, AV med kompisarna, bort med det.
Fotboll med vännerna på lördag,
Bort med det.
Kolla på tv-serien, får bli senare.
Skogspromenaden, den åker. Så att allt det där försvinner. Och så har man bara, du vet, så här, jobba in i kaklet eller liksom vika tvätt. Alltså man håller bara på med sånt. Och problemet är att kortsiktigt lönar det sig ofta att göra så.
Mm.
Det här är stressens onda logik. Att, så här, att ta bort alla så här kraftgivande återhämtande aktiviteter lönar sig ofta på kort sikt. Man får lite mer tid och kan lösa lite problem. Så där. Men på sikt så gör det att man kommer liksom aldrig ner från den här stresskurvan, ligger på en hög nivå då. Och så hamnar man i kronisk stress.
Förklara för mig, varför är det återhämtande? Att sova, fattar jag. Men säg, spela fotboll med kompisarna, en stressig jävla match där jag springer fram och tillbaka och vill vinna. Hur kan det vara återhämtning?
Alltså, man får gå till sånt som gör att, ja, men det gör att jag tänkte inte på jobbet på 2 timmar för första gången på en månad. Och det här kan man säkert mäta då, om man kollar så här kortisolnivåer i ditt blod, alltså det stresshormonet. Stressen, den påverkar oss biokemiskt då. Så att då kan man liksom kika på det. Att, så här, fan, jag sov gott för första gången. Jag spelade fotboll med Palle och gänget idag och sov en hel natt. Och du vet att om det har den typen av effekt så är det en återhämtande aktivitet. Så här, jag kunde koppla bort, jag kunde släppa.
Mm.
Ja, men då har du nog kommit ner från stresskurvan.
För det jag märker att när jag är väldigt uppe i varv så tenderar jag att laga väldigt mycket mat och inte sällan komplicerade maträtter. Vilket ju känns konstigt för att det är en lång matlagnings-to-do-lista. Men att för mig så blir det så här, nu gäller det, nu är den där blancherad och då ska den in i ugnen och då ska det, och gärna bjuda gäster. Liksom, att det, och det i sig är, min tanke har varit att det blir så uppslukande. Jag har så mycket att göra med det här så kan jag inte hålla på och oroa mig för att vi ska lansera någon bok eller att det är no- alltså något sånt där som liksom skapar den här stressen det jag inte kan utföra. Alltså stressen, en del av stressen som har prestationer gör kan jag inte, jag kan liksom inte utföra handlingar där utan det bara är.
Nej.
Vad ska folk tycka om den här grejen jag gör? Det kan jag inte ändra på, jag kommer bara behöva uthärda det. Och då vill jag helst göra någonting som får mig känna mig.
Jag fattar, så att du tänker att det nästan blir ett undvikande snarare
Jag vet inte att du ska slippa
vara i någon jobbig stress, hetsig känsla för att du fyller hjärnan.
Men trädgårdsarbete, det är inte lugnt och fint. Det är jättemycket att göra, jättemycket logistik och sådär, men det, jag upplever det som avkopplande för att det uppslukar mig.
Då är du hemma. Precis. Exakt, du är ju väldigt mycket sån jämfört med mig, Lina. Alltså, du är ju faktiskt mer extrovert än vad jag är. Alltså, du är ju mycket mer så. Att när du ska koppla av så är du mycket mer kompisar, middagar, sådana saker. Ja. För mig är det kanske att dra ut i skogen, liksom, lite så. Om vi ska bara göra lite...
Och ska man hitta sina egna sådana.
Man får hitta sina egna. Ja. Och jag menar, det kan vara både och. Alltså, för mig ingår också vänner och för dig ingår också skogen. Men man sitter själv på facit, det är dit jag vill komma, på vad som är en kraftgivande aktivitet. Det brukar väl ofta vara ungefär samma sådär. Ja, men typ natur, socialt umgänge, träning, vila. Men det kan ju också vara att sitta och spela Quake eller något sådär shoot-em-up-spel. Alltså det är olika sådär. Men som en avslutning bara till den lilla grejen här, ska jag vilja skicka med det här lite kontraintuitiva då, att stress kan man ibland mota genom att göra mer, men mer av rätt saker. Så att man kanske ska liksom ta bort ett par jobbkvällar och bara fylla upp det med annat. Sådär. Bara göra utrymme för de här kraftgivarna. Alltså, det kan vara lite svårt att sälja in att såhär, du måste göra mer, men det är väldigt viktigt. För man behöver de där luckorna av luft där man kommer ner, där man inte tänker på jobb eller ens sjuka mormor eller vad det kan vara. Hur märker vi av stress? Man delar in det i 4 typer av symptom. Det är fysiska, alltså kroppen. Hjärtklappning, ont i magen, tappa sexlust, sådana saker. Saker vi gör, beteenden alltså. Och där har vi äter snabbt, skippar pauser, skyndar, går onödigt fort, försöker effektivisera allt, den typen av saker. Hur vi tänker, man blir virrig, har svårt att prioritera, blir tunnelseende, så överdrivet fokuserad på vissa saker. Kan man bli, tänker på jobb hela tiden eller så. Och sen så slutligen humör, att man till exempel känner skuld och skam, gråter lätt, blir arg över minsta lilla, känner sig känslomässigt utmattad, sådana saker. Och om man känner igen väldigt mycket av det här och att det är lite grann så jämnt, ja, men då har man då eventuellt ett stressproblem som man ska kika på lite.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste grej. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp.
Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Vet du vad jag känner när vi pratar om det här? Självförakt och lite vanligt förakt inför omgivningen också. För jag ser framför när du radar upp de här beteendena att det som får någon att känna allt det där är så här, så måste jag ha 2 barn och de måste ha ekologisk mat till middag, och jag har inte hunnit toppa håret och jag måste hinna till jobbet och skriva min lilla copytext till verksamhetsberättelsen. Att det är så här, what the fuck? Inget av det här är ju liksom så här, tagga ner. Det finns folk där ute som liksom, om de inte hinner göra sitt jobb så dör de. Eller liksom, om de inte gör sitt jobb bra så får de kickel i micken. Det kommer du inte få i Sverige på nolltid. Så det handlar, de måste få ihop mat för deras barn svälter ihjäl.
Just det.
Eller, alltså, jag liksom tycker att den här reaktionen är att vi överdriver, för att vi, alla våra basala behov i stort sett är ju tillfredsställda. Mm. Åtminstone hos större delen av befolkningen i Sverige.
Mm.
Men likförbannat så känner vi en väldigt intensiv stress.
Ja, precis. Du var ju inne på det här med liksom perfektionism lite grann. Mm. Att det ska vara, allt ska vara så perfekt. Mm. Sådär, att ungarna ska äta ekologiskt och bla bla bla.
Mm.
Och perfektionism är en sån riskfaktor.
Mm.
Att man är lite så inflexibel i att man inte kan tänka att nu är läget lite extra krävande och då får det vara good enough på några områden. Utan det ska, allt ska fortsatt vara tipptopp. Och då när man får mer belastning i livet så når man inte upp till sina egna högt ställda krav, och så får man ännu mer stress då. Så att det är ett problem här. Men sen så är du också inne på något annat intressant, och det är ju en sån här viktig grej i stressbehandling. Jag vet att till exempel i Holland så har de det jag nu ska dra som nummer 1. Det är den liksom högst rekommenderade metoden för stresshantering, och det är strukturerad problemlösning. I och med att man blir dålig på att tänka när man är uppe i det här virrvarret som du beskrev. Det är liksom hämtning, lämning, ekologisk mat, projektrapport på jobbet, mormor är sjuk. Alltså det är så mycket som snurrar så att man blir kass på problemlösning.
Mm.
Och att ha en metod för strukturerad problemlösning är en kanongrej.
Är inte en kanongrej detta? Sluta gnäll, skärp dig. Som är min slutsats av min lilla utläggning.
Nej,
där.
Egentligen, alltså det är inte en kanongrej. Nej, okay. Vet du vad som händer då?
Nej.
Då kommer den här personen som redan känner sig dålig att känna sig ännu lite sämre.
Vet du vad? Det är faktiskt där jag brukar Det är min go-to-metod generellt. Fy fan vad dålig du var.
Mot dig själv. Ja. Ja, precis.
Det brukar men, säga du till mig att det inte är bra, så det vet jag ju förstås. Men du hörde ni det, lyssnare. Gör inte så som jag föreslog.
Nej.
Hata på er själva för att ni är så töntiga så ni blir stressade när ni bara har lyxproblem.
Ja, nej men så här, vadå? Om du tänker så här, fan vilken sopa jag är som inte levererade en tipptopp projektrapport. Den var inte 10 av 10. Mm. Skärp dig för helvete. Mm. Alltså det är ju en sak du kan göra. Mm. Säga, jag är en jävla sopa som inte fixar det här. Mm, mm. Strukturell problemlösning skulle snarare vara okej, om det är viktigt för mig att leverera en viss kvalitet på jobbet. Vad kan jag göra då? Vad finns det för alternativ? Mm. Och sen så brainstorma lösningar. Och vi har varit inne på det här, tror jag, tidigare avsnitt. Där man är öppen för alla möjliga typer av lösningar. Så här, liksom, säga upp mig och jobba med något annat där jag kan nå målet, gå ner på halvtid eller byta arbetsuppgifter. Alltså man bara, man bara listar massa olika lösningar och sen så planerar man för genomförande och sådär. Jag ska inte gå igenom den här metoden i detalj, det tar för mycket tid. Men...
jag tror att det handlar om att sätta saker i perspektiv och att lösningen där hellre skulle vara så här, istället för att säga, åh vilken sopa jag är som gjorde en dålig projektrapport, att säga så här, jaha, så den var dålig. Och du kommer inte få sparken. Folk svälter. Sluta gnäll.
Ja, ah, just det. Det där sluta gnäll, jag vet inte om...
Nej, det gillar inte du.
Du hade kanske kunnat hoppa det. Alltså jag kände det bara onödigt att döma. Så här, varför ska man döma sig själv extra hårt när man redan mår dåligt? Det mår man inte bättre av. Alltså du mår redan dåligt. Så att jag tänkte att nu i resten av det här avsnittet ska jag bara liksom droppa några metoder som är bra för i stresshantering, som man vet är bra i stresshantering. Och här kan jag faktiskt inte låta bli, alltså det är nästan ofrivilligt, men jag måste bara förklara vart det här kommer ifrån. Jag kommer nu att göra reklam för min stress, eller vår stresshanteringsbok som jag skrivit med KI-forskaren Fredrik Livheim och psykologen Daniel Ek, inte Spotify-grundaren, utan psykologen. Tid att leva heter den. Och det är en sån här evidensbaserat program för stresshantering som också har utvärderats så att man vet att det är effektivt. Man har gjort en sån här randomiserad, kontrollerad studie på den med jättegoda resultat. Så förlåt för reklam. Alltså det är inte min avsikt att kränga den boken, utan jag vill bara förklara att det här är solid vetenskap.
Nej men alltså Björn, du får kränga hur mycket bok som helst. Plus det här är ju varför jag är så stolt över att göra den här podden med just dig. Att du är så otroligt kunnig och bra på att förmedla saker. Sen har du faktiskt vissa områden som du är extra mycket expert på. Mm. Och det här är ett av dem.
Jag kommer liksom inte få med allt, men jag går på några här snabba fixar och sen så kommer jag nämna några andra grejer som brukar vara bra.
En lite stressad variant av hur vi ska bearbeta vår stress.
Som jag har nämnt i flera avsnitt, eller vi har pratat om, så gör vi jättemycket på autopilot. Jättemånga av våra beteenden. Kroppens, hjärnans energispar. Vi kan inte gå runt och tänka på allt vi gör, sådär, utan vi behöver göra massa saker automatiskt, utan medveten tanke. Jättebra, men också problematiskt, för det innebär att vi håller på med massa stressbeteenden utan att ha syn på dem. Mm. Det finns bra studier på det. Ett exempel är det här med fippla med mobilen. Vad tänker du, Lina?
Ja,
har vi pratat om det här? Hur många gånger brukar du fippla, tror du, på en dag?
Men jag gissar så är det pissmånga. Och skulle vi sen sätta en forskare på och studera detta så skulle det vara dubbelt så mycket.
Det är så det brukar vara. Alltså jag tror snittanvändaren hamnar på ett par tusen interaktioner med sin mobil per dag. Mm. Och ber man dem gissa svar om att det är några hundra kanske. Mm. Så att man har inte koll på det här som man håller på med. Mm. Men de här stressbeteendena, även de som är omedvetna, bidrar till att upprätthålla en hög nivå av stresspåslag. Om man håller på med till exempel, jättevanlig grej, halvjogga till bussen fast den första mötet är om en timme.
Ja, just det.
Alltså så fort man...
Ja, bussen kommer gå när den går ändå, du kommer hinna.
Alltså man har jättegott om tid, men jag går ut genom dörren och börjar halvjogga till bussen, för så gör jag. Alltså jag tänker inte ens på det, bara händer.
Samma som att snabb äta sin mat. Man bara, det är din mat, Lina, den ligger på din tallrik. Ingen annan kommer ta den.
Det var mitt nästa exempel, att man har en timmes lunch och äter på 7 minuter. Man effektiviserar till och med sin underhållning. Alltså man kollar Netflix eller SVT Play.
Det är jag spolar fram när jag tycker att det är verkligen tråkigt.
Spolar fram så...
Sitter med telefonen samtidigt.
Jajabus. Typiska exempel på den här typen av stressbeteenden som så att säga typ höjer pulsen, alltså bokstavligt talat. Man håller uppe det här otroligt liksom alerta eller jätteuppjagade stresskänslan bara genom sitt sätt att bete sig.
Just det.
Så att ett viktigt steg då är att få syn på de här beteendena. Till exempel, förlåt Lina, men genom liksom medveten närvaro eller stressregistrering, att man får lite stressdagbok. Jag känner mig som mest stressad när jag gör si eller så. Och sådär. Att man börjar få syn på den här typen av beteenden som är lite osynliga.
Vad gör man när man ser det då? Säg att jag ser att jag sitter och kollar på Girls på TVn och på min mage ligger en dator där jag kollar på en annan tv-serie och i min hand är min telefon.
Ja, men då sätter man lite regler för sig själv så att man gör annorlunda, så att tvärtom beteenden.
Just det. Då stänger vi ner de här två och tittar på bara en.
Precis.
Och ser vi, vad är det värsta som kan hända?
Så att nu ska du ställa dig i liksom långsammaste snabbköpskön för att du går liksom automatiskt alltid till den snabbaste. Det kan vara en sån grej. Bara liksom öva på det, att ta bort sån här effektivisering. Nu ska du bara titta på den här tv-serien, du får inte hålla på med din mobil under tiden. Du ska halvera normalt gångtempo på vägen till bussen. Alltså du ska inte bara gå i vanligt tempo, utan du ska gå saktare än vanligt.
Oj.
Du får inte äta din lunch på under en halvtimme. Du ska liksom tugga.
Tugga så många gånger.
Ja, och då brukar folk säga så här, men gud vad stressigt det där låter.
Ja, och vad lite tid jag kommer få över på att göra den här turlistan.
Nej, alltså, för att jag menar, du har ju inte bråttom till det här mötet.
Nej.
Du har ju en timme på dig att äta lunch. Mm. Alltså det här stressbeteendet är ju så att säga inte funktionellt, utan du stressar även när du inte har bråttom. Så att det vi vill åt är en större flexibilitet. Det är inte att du ska alltid äta i 30 minuter, utan att du ska kunna välja. Det är så enkelt.
Just det.
Du ska kunna välja om du ska äta på 7 minuter eller 30 minuter. Du ska inte tvångsmässigt äta på 7 minuter. Så att utöka beteenderepertoaren. Alltså sammanfattningsvis är det den grejen. Sådär. Relaxa, tryck på paus och softa, för det gör man ju för sällan, alldeles för ofta. Öva på andning. Tänk, vi behöver inte fördjupa oss i det heller, men det är en sån här grej som man kan sätta igång med direkt. Ta 10 minuter om dagen då du övar på medveten andning. Magandas.
Men jag börjar göra det direkt.
Ja.
Förlåt lyssnarna för att ni får ett flås i örat, men det är bara jag som andas medvetet.
De kanske tycker det är härligt. Och ett litet knep där kan vara att lägga sig på golvet och lägga en hand på bröstet, en på magen.
Det blev en jäspling, förlåt.
Och om handen på magen rör sig mer än på bröstet så gör man rätt.
Så långt ner ska luften.
Ja, låta utandningen ta längre tid än inandningen, en annan sån där grej. Vi hoppar vidare i den här tipslistan. Tacka nej har vi berört i någon fredagsfråga. Lina, hur går det för dig att tacka nej? Tycker du att du sköter det här bra eller?
Det har jag blivit så otroligt mycket bättre på. Jag har hittat också en mellanväg. Steg ett, att lära mig att i tidigt skede tacka nej för att det kostar mig jättemycket. Alltså säg, person från förr hör av sig och har en grej den vill bolla med mig. En liten affärsidé kanske eller så. Och så tänker man, det borde, sen så inser man att nej, det borde verkligen inte alls. Men så säger man ja och sen måste man förhala det i 19 olika meddelande konversationer innan det till slut ändå inte blir av. Och att då tidigt bara, jag har tyvärr inte tid för sånt. Men eller gud, det är alldeles jätteelakt, men du förstår vad jag menar.
Ja.
Tidigt effektivisera bort hela den här liksom långa förhalningsprocessen. Men sen har det för mig del två, nämligen förhalning. Att så här, ge saker och ting lite mer tid. För någonstans, och nu pratar jag jobbmässigt, någonstans i jobbprocessen så är jag faktiskt med och avgör hur lång tid jag ska på mig att göra någonting. Ganska ofta, en stor del av processen, så kan jag inte avgöra det. För då har vi redan lovat att det ska in på torsdag eller att styrelsen ska få se allt en vecka innan och så vidare. Men någonstans så finns det en liten lucka för mig att säga att nej, vet du vad, det kommer ta en vecka till. Eller att då behöver jag en hel dag att sitta med det där. Eller jag kommer att behöva hjälp. Och att hitta när det där är, att vara uppmärksam på när i det här, du mejlar mig och säger, hej Lina, skulle inte Stockholms kvinnohistoriska kunna göra det här? Och så kan jag säga så här, gud, jätterolig idé. Får jag återkomma till dig om det om 2 veckor? När vi har gått in. Så här, den där lilla luckan, istället för att säga jag återkommer imorgon. Att så här, nej, men nu hade jag lite lucka att säga om 2 veckor. Och ge mig själv lite mer tid. Och inte fylla den tiden med att svara på en jävla massa andra mejl. För ju mer du mejlar, desto mer mejl får du tillbaka. Utan faktiskt låta saker ta lite tid. För då blir det lite bättre också.
Ja.
Det har jag lärt mig.
Så att du känner att du är på G som nej-tackare?
Ja, det här är eventuellt en strategi för att slippa tacka nej till saker. Men jag är på G.
Ja. Ja, men det är en sån här grej som man har sett då hos stressade personer, att de har ofta svårt då att tacka nej av olika skäl. Kan man, att man vill göra folk glada, eller att man tycker att det känns kul själv, så här FOMO, fear of missing out. Det finns massa olika skäl, vill inte göra andra besvikna och sådär. Men det här kan man träna på. Vi har gjort en särskild fredagsfråga om det. Om man vill lyssna in sig på bra övningar där, så kan man lyssna på den. Men börja tacka nej direkt faktiskt. Alltså det är ett sånt otroligt hack, du vet.
Ja.
Bara den där jobbiga grejen på torsdag kväll, så där, att bara säga nej, så bara frigör man den hela kväll. Det kommer som en gåva från gudarna.
Ska ni inte komma förbi här någon gång i sommar? Jo, absolut. Och så bara 140 jobbiga tankar, mejl, planeringar senare, så blir det ändå inte av. Nej, men då hade jag väl kunnat säga nej från första början. Nej, det kommer inte få ihop. Hade varit kul, men det går inte.
Ja. Och jag tycker man brukar se det hos folk som har bra så här stresscoping, att de brukar vara väldigt skickliga på att på ett bra artigt sätt tacka nej till grejer.
Verkligen.
Det varvar ner på takten. För stresset den taxan man betalar för jakten på. Pengar, kärlek eller vad det nu är, så softar ner på tempot, precis som just det.
Be om hjälp. Annan sån här grej som stressade personer ofta har väldigt svårt för av olika skäl. Det kan vara att man tycker att liksom, ska det bli gjort så måste jag göra det själv. Eller att man känner sig sårbar när man ber om hjälp på ett sätt man tycker det är obehagligt.
Eller man hamnar i skuld.
Att man hamnar i skuld och så. Så det kan finnas många olika skäl till det också. Men det behöver man också träna på. Och eftersom inte lusten kommer komma inifrån, så får man typ planera in det. Kanske ta emot, men att planera in att be om hjälp. Det är verkligen ett hack. En sån sak som man kan börja med direkt är att planera in korta pauser i sin arbetsdag till exempel. För det är en annan sån här grej som det kommer aldrig, liksom inspirationen till en kort paus kommer sällan.
Nej.
Faktiskt. Nej. Det är så här, men nu köttar jag sådär.
Ja.
Men då kan det bli en hel dag utan att man kommer ner. Vi har pratat om hur viktigt det är att komma ner.
Ja.
Och det behöver inte vara mycket, men bara 5 minuter vid kaffeautomaten eller så. Det finns ju de som jobbar med så här, typ pomodoro.
Vad är det?
Så här äggklockor.
Ja, just det.
Bara påminner.
Nu ska jag göra det här 20 minuter och sen ska jag vila. Sen ska,
det kan vara väldigt effektivt.
Eller jag tror inte jag har gjort en paus hela mitt liv. Alltså jag, när man har någon sån här 3 timmars sittning och någon bara, så tar vi paus. Varför det? Ja. Varför kan man inte bara brassa på?
Att du känner det skulle kunna vara en indikation på att du har kanske någon liten stressgrej att jobba med. Sådär, faktiskt. Men å andra sidan, om du känner att du mår bra, vilket jag vet att du gör i det stora hela, då kanske det kan få vara. Alltså det gäller överhuvudtaget, tycker jag, med såhär, psykisk hälsa och sådär. Alltså funkar livet, ja men fortsätt med det du gör. Lite så. Men generellt sett, bra med korta pauser.
Vad ska man göra på den där pausen?
Det behöver liksom inte vara något märkvärdigt. Det var såhär, gå och tjata med en kollega, en kaffe vid kaffeautomaten när man får vara på jobbet igen. Gå ut och ta lite luft, bara skaka kroppen i 3 minuter. Vad som helst egentligen som gör att du bara snappar ut från den här ditt jobbmode. Men det är en bra sak.
Frihets allra värsta tänkbara kaos, finns det alltid plats för en paus.
Sömn, viktig grej.
Men det är det är svårt, så är det ju svårt. Det kan man inte, vad gör man då?
Jag skulle kunna prata mycket om det, som du vet, eftersom jag skriver en bok om det och sådär. Men 3 snabba medskick då, om man är en stressad person. Sånt som brukar beröra ganska många. En sån grej, att låta sovrummet vara sovrum.
Just det, man sitter inte med datorn på magen och jobbar lite från sängen.
Helst inte. Nej. Alltså man vill skapa associationer till lugn och ro i sovrummet. Sådär. Så att det inte är en mediecentral eller ett kontor. Ett sånt bra knep.
Vi har precis gjort om vårt sovrum till en mediecentral. Flyttade in en gammal tv där.
Ja, men återigen, om ni tycker att det är mysigt. Alltså jag menar, det kanske är det mysigaste ni vet.
Nej, men alltså, det är så mysigt.
Ja, men ligga och titta på någon serie.
Nej, vad bing. Alltså barnserie med Max hela tiden. Ja, men
kanon. Alltså då låter det som en återhämtande upplägg. Sådär. Det. Alltså det kanske är mer att man ska undvika att göra det till ett kontor faktiskt. I första hand då. För det är ju sällan speciellt pulssänkande att öppna sin jobbmail.
Ja, eller kolla på tv-nyheterna.
Eller precis innan man går och lägger sig så. Nej. Men återigen, gå till dig själv och sänker din puls. Att varva ner innan man går och lägger sig, samma princip, att man lägger 1 eller kanske allra helst 2 timmar innan läggdags på pulssänkande aktiviteter, vad blir jag liksom lugn av?
Ta ett bad till exempel.
Ja, kan låta som självklarheter, men glöms ofta bort. Mm. Folk, du vet, inte ovanligt. Man jobbar fram till 23 och 30, sen så bara rasar man i säng.
Mm.
Och upptäcker då till sin fasa att man inte kan sova för att man bara ligger och vevar jobbtankar. Det är så det lätt blir. Och så ett tredje så här doldistips som aldrig brukar komma med i sådana här kvällstidningsbilagor och sånt, men som jag brukar skicka med för att det är powerful stuff. Det är att utnyttja dagsljuset, och det här har vi ju hur viktigt det är för vår sömncykel och så.
Just det. Fånga den där lilla lunchljustimmen som finns. Ja, särskilt för... Sätt dig nära fönstret.
Och... Japp, särskilt förmiddagsljus då.
Så lägg den nu ner i närmsta säng och digga vår refräng. Röd lala laxa. Röd lala laxa.
Så det är egentligen mina medskick. Och sen så har jag några andra grejer som jag skulle vilja bara ta upp blixt snabbt, men som jag inte kommer att, för att de är så viktiga ändå. Men som...
Jag skrattar bara för att det är roligt att ditt stressavsnitt hela tiden trycka på hur otroligt snabbt man
kommer att... Ja, vi har ju våra ramar här, så vi måste hålla oss inom någorlunda. Acceptans, vi pratar, har ofta pratat om det i många avsnitt, och det handlar om att ha en liksom accepterande inställning till att livet kanske inte ser ut riktigt som man skulle vilja just nu, och det är okej. Det finns massa övningar man kan ägna sig åt där, man kan träna sig i det, men själva poängen är att man ska inte lasta på sig själv till exempel massa skuld, skam, ilska för att saker och ting inte är exakt så som man vill, utan det här blev en vecka när det blev frysta köttbullar. 3 kvällar av 5.
Mm. Eller om du som jag inledde morgonen med att ha din 3,5-åring skrikandes och gråtandes mitt på Blanka Hornsgatan inför popstjärnan Salem Al Fakir som passerar skrikandes: du kanske inte ens vill ha mig som barn. Och så känner du att nej, vet du vad älskling, det vill jag faktiskt inte. Och så tänker jag i nästa sekund att det här är en liten fas.
Ja.
Det här är en morgon, ingen av oss har sovit bra och... det kommer att gå över.
Det finns inga som jag påminner om värdet av acceptans så ofta som småbarnsföräldrar. Det är okej att er relation inte blomstrar, att sexlivet inte är kanon just nu. Det är fine. Liksom. Mm. Det kan hjälpa lite.
Det gör det.
Ja, så att man inte känner att det behöver vara perfekt just där och då. Så acceptans är en sån grej. Det här är självmedkänsla, self-compassion, som jag vet att du får ju lite så här allergiska utslag, men jag vet också att...
Ja, men you're getting to me, Björn,
ja,
med allt
precis,
det här.
Ja, precis. Att det är på G. Nej, men att försöka hitta liksom en inre omsorgsfull röst, för att vi är ju ständigt i kontakt med den där inre kritiken.
Ja, den jobbar jag med.
Mm. Mm. Precis.
Gör ett halvuselt jobb, men lik förbaskat.
Ja.
Ja, och jag varje gång du pratar om det där, att man liksom ska prata till sig själv ungefär som man skulle göra med en god vän eller liksom, att det är, jag upptäcker att det finns något otroligt fint i det och snällt, att det känns bra, men jag har en bit kvar.
Ja. Och sen så har vi det där med rigida livsregler, också såna grejer som jag brukar ta upp. Jag ska beröra det urkort här, men det kanske vi kan göra något avsnitt om någon gång. Alltså att vi går alla runt med livsregler, alltså idéer om hur saker och ting ska vara.
Mm.
One-liners eller mantran av typen: kan jag inte göra det riktigt bra så är ingen idé att jag gör det alls.
Just det. Just
kanske
det.
Du säger till mig,
ja, och för sent kommer jag aldrig, och jag ska... Ja.
Ja.
Gör man något ska man göra jättebra. Ja.
Just det, alltså sådana här liksom regler som man har som man inte ens kan... Man kan inte ens motivera dem. Det bara är så. Om jag skulle fråga dig, Lina, varför tycker du så? Då skulle du bara... Nej, men alltså, det bara är så.
Mm.
Så här livsregler som man inte kan svara på varför man har, då kanske man är på något sånt. Alltså en sån här rigid livsregel som man kan behöva jobba lite med.
Just det.
Så det är en grej som är ganska vanligt med stresspatienter. Ibland så har man inte någon riktning i livet riktigt. Alltså man känner att jag är inte riktigt sann mot mig själv. Jag lever ett liv som inte riktigt lirar med mina värderingar, fast jag vet inte, det skaver lite. Och det är en annan sån där stor puck som jag inte hinner eller kan ta upp idag, men att man behöver jobba lite med sin riktning, vart man är på väg och så.
Oh, jättefin passage.
För att det kan skapa sån här existentiell stress som är jättejobbig.
Jättefin passage i Knausgårds serie Min kamp, jag tror att det var första boken. Han är på sin pappas begravning, pappan har blivit gravt alkoholiserad, och på begravningen så säger prästen att man måste fästa blicken. Eller att man måste ha någonting att fästa blicken på, kanske något i den stilen. Men att just vikten av att fästa blicken, för världen kommer att vara kaos, det kommer att vara tumult, det kommer inte bli som du har tänkt dig, du kommer inte kunna sådär, med att fästa blicken på något.
Jättefint.
Jättefint. Om det är ens 3,5-åring eller om det är ens hela familj eller ens...
Ja.
Liksom, såhär, det här är vad jag
Jag brukar prata om så här livskompass, alltså så här en kompassriktning, så att man kan alltid gå norrut liksom, så här att jag kanske inte kommer fram så där, men jag åtminstone är på väg åt rätt håll. Så att det är väl de viktiga byggstenarna då i en stressbehandling. Så.
Det var allt om stress. Jag heter Lina Thomsgård. Du, psykologförfattare, heter Björn Hedensjö. Vårt avsnitt har spelats in på Beppo och producerats av Klara Wallin.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.